Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna, Peter Esse här. Och idag, nu är det måndag, äntligen måndag. Eller som vi säger, fredag är snart måndag. Och med mig idag har jag Fredrik Svedberg igen. Du har varit med några gånger i podden.
Ja, hej Peter, vad kul att få vara med igen. Jag vet inte hur många gånger det är nu, men det är jättetrevligt.
Vad härligt, det lät lite inövat det. Men vi kanske släpper. Men Fredrik och jag, vi har ju träffat varandra genom åren på olika sätt. Du har varit kund, du har varit mentor, du har varit poddgäst. Och nu kör vi årsdebriefingen här. Sist vi pratades vid så pratade vi ju lite om hur du, vi pratade om logistik, vi pratade om hur du har startat bolag i USA och alla abrovinker på det. Vad var det? Vad är alla bolag registrerade i USA? Är det Delaware eller vad var det?
Mm, alla i Delaware. Alla är en gigantisk stor adress.
Ja, exakt. Det är konstigt bara att de inte har så många skyskrapor där. Men samtidigt var ju väldigt mycket liksom tog paus då på grund av corona. Men nu börjar ju världen öppna upp. Och jag tänker vi ska prata lite om vad som har varit. Jag tänker vi ska prata lite om framtid. Har du någon åsikt om komponentbrister och logistikproblem med tanke på din erfarenhet? Varför har det varit så svårt att skeppa container runt om på jorden? Och varför har det varit så svårt att köpa saker här? Vad är din bild av hur världen har fungerat under corona? Om vi tar den ganska stora frågan.
Det blir mycket spekulation, för att det är ju ingen som har svaret oavsett vem du frågar. Även om du frågar dem som kör alla containrarna så har de ju inget svar. Så att begära att jag skulle sitta på svaret, det är väl lite som att man skulle vara någon logistiken Sherlock Holmes. Så det är jag tyvärr inte. Så att jag får väl spekulera som alla andra. Det började ju egentligen med, det började ju innan corona med att vi hade en kapacitetsbrist i kinesiska hamnar. Det var ju inte direkt coronarelaterat, men det accelererade sen i samband med corona, där man skyllde på, jag säger skyllde på för jag har ju ingen fakta i sammanhanget, att folk blev sjuka, och då blev kapacitetsbristen ännu sämre i de kinesiska hamnarna. Sen var nästa förklaring efter det att vi fick obalans i containertrafiken, så det fanns inga containrar i Kina att fylla med gods, utan de stod tomma i Europa, hade inte liksom kunnat komma tillbaka. Ungefär som tompallar på industrin i Sverige, att de var på fel ställe. Så jag har inget att flytta godset med. Och då blev ju containrarna, och det är de fortfarande, väldigt dyra att flytta. Och sen så fastnade det ju en jättelång båt i Suezkanalen helt plötsligt. Och då skyller alla på den nu under liksom en veckas tid. Och jag säger som jag sa när jag började, jag kan bara fortsätta spekulera som alla andra, men man kan ju, om man är lite konspiratorisk, fundera på liksom hur fan allt det här hänger ihop. Men låt någon annan göra det.
Så är det helt enkelt så att det tillverkas för mycket produkter i Kina. Så, och att det är en flaskhals att försöka få ut allting från landet.
Jag tror att vi konsumenter har väl sett att man producerar väldigt mycket produkter i Kina. Våra iPhones och iPads och allt som du kan köpa på Rusta, Ö och B och Dollarstore. Så man kan ju ifrågasätta egentligen om det finns något där vi behöver. Men om vi översätter det här till industrin, så har det väl blivit uppenbart nu att även våra industriföretag, alltifrån, inte tyska Miele, för de verkar göra allting i Tyskland och bli en stor vinnare nu. Men alltifrån Siemens och Bosch och Volvo Trucks och Scania och allt vad de heter. Som gör liksom lite mer tråkprodukter, men väldigt nödvändiga produkter för världen. De verkar ju vara lika beroende. Mm. Och helt plötsligt så får de liksom en sån enkel sak. Det saknas just nu i Europa skruvar till navkapslar.
Klassiker.
Alltså det är så här, skruvar. Så man får alltså leverera iväg bilar och skåpbilar och allting utan navkapslar för just en jävla skruv. Den är liksom tvärslut överallt, och det finns en fabrik som gör den skruven i den storleken. För alla, och alla tycker det har varit praktiskt att köpa den. Den har varit billigast och alla använder samma. Och jag läste nu också i Financial Times att alla tandborstar i världen görs i en stad i Kina. Mm. Tänker så här, hoppas den är öppen.
Hoppas att det var någon så här. Ja, men vad tänker ju det som hände med det här japanska kärnkraftverket till exempel. Ja.
Och sen jag tror vi har varit alldeles för effektivitetsdrivna och sagt att det är bra, vi gör all gurka i en fabrik och alla ärtor i en fabrik och alla tandborstar i en fabrik. Så tycker vi så här, det är ju bra. Och så har vi liksom stängt av alla andra sensorer i huvudet med, men tänk om just den fabriken går sönder. Och nu har vi kommit dit, så att nu får vi nog börja fundera på att börja sprida ut saker lite igen. Det här är ju som internet, man ska ju aldrig ha alla lösenord på ett ställe som Sony hade. För då, om någon kommer in där, så försvinner alla lösenord och så får de jättestora problem. Det är ingen skillnad på logistik.
Har Sony haft problem med det?
Ja, de hade ett stort hackattack för några år sedan när de hade samlat alla sina lösenord för mobiltelefoner och PlayStation och alltihopa på en central AD-tjänst.
Oj, tråkigt, tråkigt.
Men det gör de inte längre, kan jag säga.
Nej, vad du, jag tänker så här, när det balkar i corona och, så här, och det börjar bli uppenbart att shit, det här kan ju påverka världen. Och vissa la sig i fosterställning och så apokalypsen komma. Och folk framförallt började bunkra toalettpapper av alla saker. Mm. Något som kanske är det enda vi är självförsörjande för i det här landet liksom.
Papper och trä är ju det vi har liksom.
Ja, precis. Så kanske någon kemikalie. Och man pratar liksom om att du vet, så här byråkrat Sverige anpassar sig inte riktigt efter kommunikationen, så att ja, men det kan bli problem att rena vattnet så, alltså om några år om vi inte får de här och så. Men det löste ju sig. Var du som ändå, ja, nu sitter du inte där som överhuvud över hela globala logistikkedjan då, har vi så att säga redan konstaterat, eller du har redan konstaterat det. Men hade du någon insikt som gjorde att du ska vara mer trygg i att den globala logistikkedjan skulle fungera? Alltså vi kommer få in maten via hamnarna, vi kommer att liksom överleva här. Eller satt du liksom och kände, shit, nu är det dags att börja bunkra konserverna här i mitt shelter?
Alltså, det är lätt nu 18 månader senare att säga allt man gjorde rätt för 18 månader sedan. Det är vissa saker vi är jättestolta över. Vi var väl de första i Sverige som stängde våra kontor och alla tyckte, fan är ni idioter. Ja. Sen sa jag till alla på kontoret att det tar nog minst 6-9 månader. För jag har faktiskt gått en pandemiutbildning en gång i tiden med Försvarsmakten. Okay. Så att 24 månader fanns ju liksom i mitt mindset. Men jag visste ju också att säga inte det till folk, för då kan vissa ta livet av sig. Så 6-9 månader var ju liksom min inriktning på att det här kan ta. Men sen kan jag säga så att tidigt så var jag ganska mycket på den här diskussionen kring försörjningsmaterial till sjukvården. Så jag jobbar en hel del med mina gamla kontakter på FMV och annat för att se hur illa är det? Går det att bygga respiratorer? Vad kan vi göra? För ingen visste ju liksom hur stort behovet skulle bli. Det var ju egentligen första vågen långt innan vi började bekymra oss över chipbrist eller till och med toalettpappret. Så var det ju det som var det första. Och då var jag inne i en del diskussioner där. Och det har ju sen fått mig att jag fått vara med i vissa forum efter det också. Det är redan för ett år sedan första gången fick en ganska bra insikt i hur illa det är med bristen på chip. Mm. Och då kan man ju lätt snabbt räkna ut att det kommer inte komma någon MacBook Pro M2 på rätt länge, för att den behöver jävligt mycket chips. Och det finns andra som kommer ta dem innan.
Fy Fredrik, nu säger du förbjudna saker här i podden. Får vi censurera den? Bara, jag saknar min dator. Jag har också en Mac Mini M1 som är 16 gigram som sköt, klarar faktiskt mycket. Men min MacBook Air 8 gigram, den skrattar åt mig varje gång jag går in i Lightroom.
Min också. Vi är i samma sits, Peter. Ja, vi vill bara ha den.
Vi är det.
Jag vet ju liksom att om liksom regeringar i landet inte får ut lastbilar, bussar, ambulanser, ja, personbilar och tvättmaskiner. Alltså vi kommer ha problem att få våra nämnt.
Ja. Fast det handlar om prioriteringar här. Naturligtvis så är det är ju perspektiv. Snacka om, jag skulle ju säga det. Coronakrisen, den här annalkande apokalypsen slutar ju i med att folk inte fick sina tv-spelskonsoler och sina Nvidia 3080-grafikkort liksom. Så på så sätt så klarar det ju sig världen ganska så bra då.
Och vi har väl klarat oss fantastiskt bra. Titta, det finns ju inte en just nu, sista månaden har väl börskurserna ju överallt liksom havererat lite, men annars har vi ju haft en börsuppgång på 18 månader som inte har hänt sedan 80-talet.
Ja. Yes. Ja, men jag började köpa här nu precis sista månaden, så tog lite Kjell & Company och sånt. Så jag ligger väl 3000 ja. Kronor back, tror jag.
Ja, men vi är ungefär lika duktiga på det.
Det känns bra att vi synkar här. Men hur tror du, nu kommer vi avvika lite från logistiken, men det här är ett öppet samtal. Du sa att ni börjar jobba på distans och så vidare, men ert bolag, Logtrade, är ju naturligtvis ett bolag som är väldigt kittat för att jobba på distans, om man nu använder det ordet. För det är man ju, distans och distans. Man är ju där tillsammans i det digitala. Mm. Man har ledare som har en nykter och modern syn på teknik. Man har arbetsuppgifter som gör att du inte behöver stå och skotta snö, så att säga. Det är inte det som är arbetsuppgiften, eller tömma sopor och sådär. Det är ju för sig också på distans. Du reser ju genom staden. Mm. Men många andra är väldigt förvånade att de stora amerikanska, bland annat på Apple, det har varit mycket konflikter med de stora amerikanska techbolagen. Så här, men nu kommer det vara så vanligt här. Nu är det bara att gå tillbaka. Vi var nog många som trodde att det var väldigt många bolag som skulle totalt ställa om. Lägga ner sina innerstadskontor i Stockholm. Som ändå är skittråkiga liksom. Och det kostar en sallad där i källaren. Eller i markplan där på restaurangen. 395 spänn för en fattig räksallad. Många trodde nog att det skulle förändras. Men nu är folk på väg tillbaka. Till det gamla vanliga.
Mm.
Har du någon tänk
på det? Fan vad vi glömmer fort. Det var fullt på nattklubben i Tage onsdags kväll också. Jag hade i Malmö. Så att det går fort när väl myndigheterna säger att nu är det okej. Vi tänker väldigt lite själva ibland som kollektiv, känner man. Ja. Jag har hört följande från de kontakter jag har. Att med de företagskulturerna som vi kanske har mer i Sverige eller Norden. Så är det vanligare att folk säger att vi går inte tillbaka. Liksom i samma omfattning. Ericsson har uttalat detta bland annat. Och med de amerikanska företagskulturerna så finns det två läger, precis som du säger. Men jag har samtidigt hört också att Google har ju rekryterat 5000 personer bara i New York under pandemin. Och när man intervjuar de här människorna som de rekryterar så är de ju ofta typiska double income no kids. Alltså före familjebildandet, efter universitetet. Du vet, kan jobba dygnet runt, har inga andra förpliktelser.
Nej.
Och de attraheras av den här mötesplatsen som man kan likställa vid ett gigantiskt Starbucks. För att de bor ofta smått hemma och har liksom inte någon liksom riktig miljö att sitta och jobba på distans i. Så att där finns det nog en poäng i att gå tillbaka. Men har du mindre barn och familj och ska lämna på dagis och sånt här. Alltså, det är ju mäckigt som fan att få ihop det i vardagen nu när man vet hur man kan ha det istället. Så att jag tror vi kommer ha olika faser i livet där vi får olika sätt att arbeta. Sen finns det ett gigantiskt arbetsgivaransvar här som är lite svårt att hantera. För under pandemin har man ju kunnat skylla på att det är pandemi. Men nu kommer vi in i det här att om jag nu begär att alla ska jobba hemma. Då ökar ju kravet på ergonomisk utrustning och att folk håller sig nyktra. Hur ska jag kolla det? Och att de går upp och inte jobbar för mycket. Det är ju också ett arbetsgivaransvar som många glömmer. Alltså att jobba för mycket är ju det största problemet vi har i samhället idag. Att folk går ju in i bubblan och bara kör. För att liksom, det är aldrig någon som säger till dem att du kan sluta. Ne? Hamsterhjul.
Hur och det privata går in i jobbet, så att säga. Snacka om arbetsmiljö, snacka om dålig arbetsmiljö om du har våld i hemmet.
Ja, exakt. Det finns många aspekter på detta. Eller du kanske har en... Någon med ett gravt handikapp som du hela tiden måste ta hand om, som äter på dig psykiskt för att du är i miljön, eller du kanske har en partner som lider utav någon psykisk avvikelse. Alltså, det finns ju så mycket som vi normalt sett kanske inte förstår hur stort det blir när man sätter det i hela samhället.
Jag har flera vänner också som kämpade länge med skolan och barn som inte passa in i skolan, eller om det är skolan som inte passar in hos barnet, men där man helt enkelt tidigare inte haft alternativet, men då får vi ta hem det från skolan, för skolan klarar inte att hantera dina behov. Det kan vara mobbing, det kan vara det kan vara vad som helst. I det här fallet så har det, så att säga, uppenbarligen inte varit barnen det är fel på. För när de väl har bytt klassen så har det blivit skitbra i alla tre fallen. Och
Finns nog arbetsrelaterade fall som man kan visa på det, den effekten också.
Ja, verkligen. Att
någon börjat fungera. Liksom.
Ja, visst. Och det jag tänkte på här var ju det här liksom att men då i och med corona man var hemma så sa man helt enkelt så att innan man då fick ny klass att men då får du vara hemma för jag jobbar ändå hemma. Alltså helt plötsligt så finns det en massa andra parametrar man kan ta hand om för att man är hemma. Men det är klart att det blir inte alltid så lätt då att sitta och jobba. I vilket fall som helst så har jag teoretiserat att företag... Det finns vissa chefer som gärna vill ha tillbaka alla medarbetarna. De ska komma till kontoret, de ska checka in klockan 8 eller 9 och de ska gå hem klockan 17. Eller 16 eller 17, lite beroende på hur man ser på sånt. Och då tänker jag att det finns en viss typ av chefer och vissa bolag som... generellt sett så är det ju en typ av chefer som är bra på ledarskap på plats. Som liksom är kanske lite extroverta, som kanske liksom... gilla att ha folk runt omkring sig. Gå runt och prata lite med medarbetarna. Och det är en typ av ledarskap då. Och de naturligtvis...
Och kanske inte har så många andra roller än just den.
Nej, exakt. Och den typen av ledarskap. De måste ju känna sig otroligt vilsna i distansarbetsvärlden. Där du klockar in och har ett möte kanske lite för länge. För det är någon som vill sitta och prata då. Och sen så jobbar du själv resten av dagen sen. Och mejlar och slackar liksom. Medan det finns ju chefer då som på bolag som redan innan var distansbaserade för att man liksom kanske jobbar globalt och sådär. Och jag menar man kanske jobbar under vissa tidszoner och sånt. De cheferna, de har ju mått väldigt bra av det här liksom. Och då tänker man liksom att kan det vara så helt enkelt att hade det varit andra typer av chefer på de här bolagen då hade de inte kallat tillbaka personalen så himla snabbt. Och att det handlar kanske inte så mycket om bolaget i sig utan det handlar om att man inte som ledare inte själv hittat sin roll i den här världen liksom.
Ja, jag är helt enig med det och jag tror man ska börja dela upp arbetslivet i att utföra arbetsuppgifter gör man nog effektivast på distans om man inte ska gräva ett hål ihop. Men det är inte så många som gör längre. Grävmaskinen finns ju. Och att socialt umgås kanske man inte ska kombinera just med att man sitter i ett konferensrum och försöker åstadkomma något ihop. För den där kombon är liksom dålig i båda ändarna. Alltså man kanske ska ha en träff på ett café, en walk and talk i skogen. Alltså man kanske ska ha helt andra förutsättningar för att tillgodoräkna det där. Hur mår du? Vad gör du? Hur är det hemma? Och allt det där. Lite mer som man kanske gör med sina privata vänner. Vi åker och gör något kul. Vi ses på stan. Vi går en sväng. Kan ses i parken. Och sen så arbetsuppgifterna kanske är mycket mer fokuserade på, ja, det är som att vara i skolan och sen gå hem och göra läxorna lite. Fast vi kanske bara 20% i det sociala och 80% gör vi läxorna och så får vi stöttning i digitala verktyg. Alltså jag tror otroligt mycket på den modellen. Men det kräver ett ledarskap som litar på människor och det är väl egentligen anledningen till att man har tidsstämpelklocka. Det är ju en ren man inte litar på människor.
Ja. Men det handlar väl också för i Sverige enda sättet att säga upp någon är ju för att den inte kommer i tid eller allvarligt om man slår ihjäl någon eller snor från arbetsplatsen. Men i ett
det är ganska drastiska anledningar i sammanhanget. Ja, men det ligger ju mycket i det. Men det,
ja, verkligen. Ja,
men det handlar ju väldigt mycket om det här att du faktiskt aktivt ska missköta dig. Ja. Alltså, och det är ju svårt på distans för det är ingen som bryr sig.
Nej, och vad går ihop och vad är paus och sådär. Men att då har man ju det här lite den amerikanska modellen då ändå som då var det Facebook som gick ut att nu kommer alla kunna jobba på distans men att man då kommer ha performance review kallar ju de det. Det är ju någonstans en medarbetarsamtal som faktiskt är relevant då till skillnad mot våra medarbetarsamtal där ingen vågar säga någonting just i de samtalen och sen så har de pratat skit om företaget resten av året då. Sen sitter de där framför en och är jättenervös att man ska säga någonting.
Men Peter, jag tycker ändå vi ska nyansera lite också för en del av performance view om du exempelvis jobbar på Facebook det är att varje morgon du startar din dator så står värdet på dina stock options.
Ja.
Och sen så står det under där att om du slutar inom 3 år så blir du av med 70% av de här stoppoptionen.
Oh, alltså. Okay.
Det är ju en annan del av det myntet som jag också tycker man får lyfta fram i sammanhanget. För det är ett system jag absolut inte vill införa. Liksom.
Ja, just det. Nej, men det är väl helt enkelt så att om man är anställd och man jobbar över distans. Eller så här. Vi pratar ju ofta i Sverige så att ja, men bara man sköter sin arbetsuppgift så kommer man så ska det inte spela någon roll vad man är. Ja, fast de som hela tiden söker sig från arbetsplatsen brukar ju ha lite otur med prestationerna så att säga. Medan de som ändå är i närvaro av arbetsplatsen, om det så är digitalt eller fysiskt, tenderar ju till att ha lite mer tur med prestationerna.
Men Peter, du har ju varit freelance en del av ditt liv en gång i tiden. Och det kan man ju likställa egentligen vid en extrem tydlig uppdelning i att gör vad du vill, blir det bra, får du betalt. För där värderas det ju nästan på mängden klick i värsta fall. Och det kanske hade varit väldigt nyttigt i någon period av livet att de flesta fick uppleva det här mellan den totala tryggheten, del av ett sammanhang, och det är klart man inte ska bli utfryst bara för att man just nu har lite problem. För det tycker jag är bra med det svenska samhället. Men att man någon gång har upplevt pressen motsvarande frilans, det vill säga, blev det dåligt hela vägen så fick inte du något heller.
Nej, men där är det, alltså det är ju, och det här är ju, det är ju ingen som riktigt löser detta, för att du vet, har du mer otrygghet då på arbetsmarknaden, ger det mer frihet kanske, och vissa gillar ju det, men vissa vill ju bara gå till sitt jobb och vara undersköterska och ha en trygghet, och sen hittar man sin glädje någon annanstans. Och sen har vi som någonstans aldrig slutar jobba, gå upp klockan 6 för att hinna podda varje dag, och sen så jobba och komma hem liksom klockan 8 på kvällen kanske, om man har tur då, för att man har många järn i elden. Men det här
är... Ja, men det är så har ju samhället också blivit ju, så att kanske inte undersköterskan var det absolut bästa exemplet, för de har ju slitit hund nu i 18 månader. Men det finns många som har jobb där de går och gör det, och sen så lägger de allting på sin fritid. Jag är helt med på det. Och sen finns det de som går all in på jobbet. Och inget av dem är egentligen bra, och det blir mer och mer distanserat från varandra, tycker jag.
Ja, och det blir mycket så här värdering av vad som är rätt och riktigt. Jag ska säga undersköterska slitit i 18 månader, de har slitit i 80 år eller så snarare liksom. Men det jag vill komma till är väl liksom att om det nu för du rent teoretiskt skulle kunna komma till jobbet, klocka in och Facebooka hela dagen. Jag har ju haft medarbetare som har gjort det, och det är ju svårt att bli av med dem. Man får ju hitta på att arbetsbrist, och det kanske är det, om man kan Facebooka hela dagen. Men i vilket fall som helst så det behövs nog en liten annan syn på, om man nu säger då liksom att man klockar in, man gör ett jobb, men vad händer om en person aldrig riktigt levererar på det här som har utlovat? Då kan man anta att det kanske sker andra saker hemma än att de sitter och programmerar kod, om det nu är det som är deras arbetsuppgifter. Och då är det ju lite så här, då måste ju det någonstans vara en parameter att man inte når upp till det här. Måste ju få vara en parameter för att säga att okej, du är en fantastisk människa, du har mycket kompetens just på den här arbetsplatsen eller på det här företaget, så fungerar det inte. Men vi låter oss hitta en annan arbetsgivare liksom.
Ja, men jag tror mycket mer på det, att man tittar på en helhet för alla, och att man tror det är bra också att man kanske, man vill inte byta företag, men man kanske ska byta arbetsuppgift och gruppering och vilka man jobbar med lite mer ofta, så att man får lite mer shape up. För det är lätt liksom när tiden går att man till slut lallar på. Och det har inget med ålder att göra. Jag har sett det här hända med 25-åringar där man helt plötsligt bara lallar på, för att där har man gjort likadant i alla dagar. Och det där är nog det värsta egentligen, för det blir omöjligt för någon ny att komma in i en sån gruppering också, för att det andra är som varje dag, och kommer en nya in och frågar varför gör ni på det här sättet, så har vi alltid gjort, och så säger, kan vi prova att göra så här istället? Nej, det provade vi för 3 år sedan, det gick inte.
det där
kommer jättefort, alltså jag skulle säga att det kommer på 18-24 månader, och det är aldrig bra.
Nej, det är inte bra, och det har väl mycket har väl tydliggjorts här under corona. Det har ju inte varit några större problem att argumentera för arbetsbrist här nu. Det är konstigt hur corona har påverkat vissa bolag negativt inom citationstecken, som annars kanske skulle mått väldigt bra, och har gjort också. Har ju visat sig sen när man har fått betala tillbaka permittering.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Större. Vi ska avsluta lite med att fundera hur ska vi kunna skicka dig över Atlanten nu då? För det är ju det vi pratade då om i förra avsnittet här med dig, att du har byggt upp det här i USA, vad du gjorde. Ni som inte ser exakt i detalj vad Fredrik Sveberg ska göra gör i USA med cirkulär ekonomi, kan man väl säga. Det finns ett avsnitt för det, vi länkar i det. Men du fick ju pausa dessa ansträngningar just på grund av corona. Och nu är man lite så här, får man komma in i USA? Eller vad gäller egentligen?
Alltså det här är sjukt frustrerande, för att världens mest högteknologiska land inte liksom lyckats lösa en situation efter detta, och inte EU heller, det är ingen som löser det. Så här är reglerna, och det här är skitkrångligt. Vanlig dödliga som brukar åka till USA på semester med så kallat ESTA, som kanske många känner till. Man går in på en hemsida, söker, få ett ESTA, så kan man åka dit och vara i 90 dagar. Man kan inte jobba där, men man kan ha affärsmöten. Det är stängt. Så enda sättet att åka till USA just nu, det är att man är amerikansk medborgare eller har ett green card, och då är man ju också amerikansk medborgare. Då är jag mitt emellan, så jag har ett så kallat E2-visa. Så att jag är lite, du vet, insläppt men inte insläppt. Så att ett E2-visa heter entrepreneur on the going. Så att jag har fått ett visa för att jag kanske ska lyckas bygga ett amerikanskt bolag. Och då får jag liksom vissa förutsättningar. Och då, för att de här entreprenörerna inte ska slarva bort den möjligheten, så gäller bara ett E2-visa i 2 år. Och jag lyckades få mitt E2-visa en vecka innan covid på ambassaden i Stockholm. Så jag använde det för en inresa i USA där jag sen fick åka hem tidigt för att det kom någon corona. Och nu går det ut i februari. Och jag kan inte förlänga det för att ambassaden i Stockholm har ju inte öppet. Då kan jag inte komma dit. Men jag kan åka in till USA nu innan 1 februari. Och då får jag stanna där i 2 år. Problemet är att vi lyckades aldrig hinna få något E2-visa till någon i min familj. Så om jag gör detta så får jag åka dit och sitta där i 2 år. Vilket i praktiken innebär att det blir som att sitta inne.
Ja,
utan att de kan träffa mig och vi kan umgås för att jag ska kunna nyttja mitt E2-visa. Men inte nog med det. För att jag ska kunna åka in måste jag först åka till Puerto Rico och vara där i 2 veckor. Och sen visa att jag inte har covid och sen flyga in till USA. Så jag måste antingen vara i Mexiko eller Puerto Rico. Du förstår valet däremellan, att det är inte så jävla svårt.
Varför har du karantänzoner i Mexiko och Puerto Rico?
Jag är ju bara livrädd för att jag åker till Puerto Rico. Så sitter jag i Puerto Rico och så kommer en ny som president och order att nu är Puerto Rico ungefär som den här basen efter Afghanistan. Liksom. Så blir man sittande där. Får man inte åka någonstans. Så att det här är sjukt komplicerat. Och då börjar man att fråga advokaten och sånt. Vill de inte ha entreprenörer i USA? Och då blir svaret så här. Nej, det är inte prioriterat.
Nej.
Vi har större problem med invandringen från Mexiko. Och hela den här screw-upen man har gjort nu med Afghanistan-utträdet. Så att det är inte... Vi skiter i dig.
Vad kul ändå.
Visst är det roligt? Så jag är mitt emellan. Så här, jag har fått ett uppehållstillstånd men jag får inte använda det. Och det är faktiskt också jättenyttigt att ha den känslan i kroppen och få uppleva detta. För jag får också en helt annan förståelse för frustrerade människor i den svenska administrationen ibland, oavsett om de har suttit på Spotify och blivit utvisade eller vad det är. Att det här är, för att tala klartext, sånt här suger men är en del av den nya världen.
Det är ju det här man, för ofta då, nu tangerar vi lite politik här och där finns ju många olika åsikter. Men man måste ju förstå att när man skriker om hårdare tag och hårdare regler och varför ska vi ta en massa folk som begår brott. Mm. Det är ju inte så att lagstiftarna tar fram regler för att det ska vara lättare att komma till Sverige och begå brott. Man tar ju fram regler för att det ska vara lättare till Sverige att komma till Sverige och tjäna pengar och betala skatt i Sverige. Mm. Eller som i ditt fall i USA då istället.
Mm.
Och sen så blir ju de här öppna reglerna även för buset. Det blir ju en bieffekt i det. Och problemet är att man kan ju inte ha exakt både och liksom.
Det tror jag inte man tänker på när man tittar på liksom, vi ska låsa in oss och då får vi alla det lite bättre. Ja, men det kommer inga exportintäkter.
Nej, visst. Herregud.
Det blir ju väldigt ensamt till slut liksom i byn.
Ja. Nej, men det är lätt liksom att, det är ju det som kallas populism, mina vänner, när man inte riktigt ser den stora bilden. Och det är ju naturligtvis, det är ju jättetråkigt. Vi ser ju här nere nu Skåne har Sveriges näst högsta arbetslöshet, alltså per capita, eller procent blir det ju, ja, så. Vi har ju väldigt många människor i arbete här nere jämfört med till exempel vissa delar av inre Norrland, även kallat Blekinge. Men vi har hög arbetslöshet. Samtidigt så har vi en bro och mindre än 2 mil över till ett område i Danmark som heter Köpenhamns huvudstadsområdet, som skriker efter arbetskraft.
Det är flera tusen. De saknar ju 30 000 människor eller något sånt. Det är ju liksom hela Lunds arbetande befolkning.
Ja, och då är det två saker. Dels är det väl delvis så att mycket av den arbetskraften som saknas där är turismnäring, och den saknas även här, för folk har liksom någonstans gått vidare och vidare utbildat sig där när de blir uppsagda från kaféer och hotell och sånt. Men sen är det ju också att man har ju misshandlat gränspendlingen något så oerhört mycket. Det är ju, man har ju verkligen man har inte haft någon tanke på vad det här påverkar förtroendet för att åka. Ett tag pratade man ju att det var ju fler, om inte det var fler svenskar som jobbade på Kastrups service, alltså näring då. Alla pratar svenska liksom. Mm. Och hela det är förtroende, för man säger det liksom, svenskar är hårt arbetande och de kommer alltid för sent. Exakt. Det är alltid något tåg som krånglar och gräns, ja. Sådär. Och det ställer ju till det här i världen. Och vi var ju på väg mot ett öppnare samhälle. Och herregud vad det brakade här när man började. Minns du det här liksom, länder som konfiskerade ansiktsmaskfrakter som skulle till tredje land och sånt här liksom. Mm. Herregud vad vi hållit på.
Men du har ju faktiskt saker i det här området nu som faktiskt är ännu värre. Det är ju hela den här historien med USA som helt plötsligt skiter i hela NATO och bildar ett nytt litet mini-NATO med England och Australien och stjäl en ubåtsaffär från Frankrike. Och så säger de så här, vi har inget val.
Nej. Hela den här historien, det är på det säger, men det handlar om atomkraft, va? Var det inte så?
Nej, det handlar egentligen om att Kina rustar upp i ett så stort tempo i södra kinesiska sjön. Där vi bland annat då har skyddet utav Taiwan och de här semikretsarna till Apples M2. Och fransmännen är ju då, lite skämtsamt säger man så här i Washington, att man skulle inte ens köpa en billig fransk bil och så köper de en ubåt. Och de blir aldrig klara. Det är det som är problemet. De håller på i 7 år. De har liksom ingen ubåt att sätta i sjön. Och Kina sätter väl in någon ubåt. Jag vet inte om de är nere på dagsnivå. Men de är ju på flera ubåtar i veckan.
Ja, men det är väl Kockums nya ubåt, va, som de har bara fotat av och producera. Jag tyckte att de var bilder på kinesiska nya ubåtar. De var misstänkt lik siluetten på våra svenska nya ubåtar. Liksom. De var mycket snabbare producerade. Ja.
Vi har ju en ökad mängd underrättelseaktivitet i Sverige. Och de är väl inte här riktigt för att rita av Ericssons GSM-mast.
Nej, det är väl så. Det är väl så.
Även om vi hoppas på det ibland.
Nej, de är ju aggressiva. Alltså det är de ju. Det är ju sjukt.
Du vet att Kina har köpt hamnen i Karlshamn.
Ja, men det har jag någonting om.
Ja, och den ligger ju då i anslutning till våran största flygbas i Ronneby. Ja. Kallinge. Och våran största ubåtshamn i Karlskrona. Då låter vi Kina köpa grannhamnen. Och så men det är, så att, det är nog bra.
Det är nog för att vi är rädda för ryssen. Och det tänker, alltså man ligger kvar där, tror du inte det?
Jo, du tänker så här, om ryssen kommer Kina hjälpa oss.
Ja, men eller, jag tror man, ja, exakt. Men visst är det en fascinerande tes att vi är så beroende av, tänk att vi någonstans, västvärldens liberala demokratier, är så beroende av två totalitära stater. Vi har Ryssland då för att överhuvudtaget värma Europa. Det är ju lätt att raljera liksom att det är vårt eget fel att det är så dyrt med elen här nere i Skåne. Men det är ju för att Putin har kapat stora delar av gasleveranserna ner till Europa. Och det är där de värmer hus med gas då i Europa. Jag fattar inte varför de inte kan bränna sopor som resten av Norden. Och då blir det plötsligt dyrare och vi är ett gemensamt elnät då med dem. Ju. Så då är det ju där. Och sen så har vi det här liksom att samtidigt som vi handlar och vi outsourcar och det allting är Kina, alla produkter kommer från Kina och våra Volvo ägs av kinesiskt bolag och hela faderuttan och våra datorer M1, våra M2 maskiner är välkomna tillverkade i Kina. Samtidigt så är vi så irriterade på deras fasoner när de försöker liksom med något nytt modernt kulturkrig. De går in i varenda film. Det är ju så här.
Med i Hollywood då.
Ja, visst. Och alla produkter och så vidare. Och sen samtidigt så liksom så ser vi hur det går med rättigheter där nere. Vi ser hur vi, liksom, kinesiska ambassaden går på varenda människa, individ, privatperson som någonsin har. Vi får väl se. Vi får ett samtal här nu efter den här diskussionen. Alltså, hur har vi lyckats? Det kan ju vara svårt för dig att svara på. Vi spinner vidare här. Men liksom, hur har vi lyckats hamna i en situation där vi är så fruktansvärt beroende av totalitära diktaturer? Liksom?
Jag får faktiskt ofta kommentarer från människor så här. Ja, men USA är ju inte bättre än Ryssland och Kina. Så säger jag så här. Jo, det är en stor skillnad. De kanske har hållit på med samma saker sedan 50-talet. Lyssna av, stjäla data, sätta hit grejer som lyssnar på oss. Men vi får fortfarande leva ganska fritt. Vi får fortfarande vara två av samma kön som bor ihop. Och vi får fortfarande gå och rösta. Det har de ju bevisat i 50-60 år att de inte har använt negativt. Och då kan jag säga, ja, de må inte vara bättre på vad de samlar in och vad de hittar på i bakgrunden. Men de använder det inte för jävlas.
Nej.
Och det måste jag påminna folk om alldeles för ofta för att man ska inte underskatta situationen att om vi får liksom en politisk förändring i Sverige med mer koppling till Ryssland, vilket är ju ett parti som är finansierat av som börjar på S, och det är ju då Socialdemokraterna.
Tack för tydligheten,
så kan man ju säga
lite
så här, det kanske inte är så jävla roligt efter 4 år när man får en riksdagsdebatt och en omröstning om att samkönade äktenskap inte längre är godkända och att man inte får taxeras ihop skattemässigt och kanske måste betala tillbaka delar av sin förmögenhet. Det har vi liksom aldrig varit med om, men det är det som händer i Polen och det händer i Ungern och det händer i vårt närområde just nu. Det är liksom 8 timmar bort där detta händer på daglig basis och tidningar stängs. Det får vi ha i åtanke.
Det är så. Och det handlar ju också naturligtvis om under vilket kärnvapenparaply vill man vara. I det här.
Exakt, exakt. Och i min värld så är det så här. En har varit med oss i 40-50 år. Och jag får fortfarande gå och rösta och välja vad jag vill köpa i affären. Och sen finns det 2 andra stora makter. En som har blivit stor och en som alltid har jävlats. Där har man inte fått välja vad man handlar i affären. Och där är fortfarande Pussy Riot och åker in varje gång de sjunger.
Jag tror att vi har sammanfattat världsläget här nu. Svårt med container, svårt med politik och stormakter som blir kränkta så fort man tittar snett på dem. Jag tackar dig, Fredrik Svedberg, för detta samtalet. Dig följer man i vilka sociala medier man är lite intresserad av vad du har att förtälja, om några.
Logtrade.se är ju vår hemsida och sen där har vi även en blogg och sen så hookar mig hemskt gärna på LinkedIn. Facebook är jag ju ingen större vän av, men jag är ju där för nödvändighetens skull. Men för att citera professor Scott Galloway i sista inspel på Code Conference när han visar Mark Zuckerberg åka på sin elbräda utanför Hawaii och sen lägger han upp en bild på hela scenen. Vi kanske kan länka till detta, Peter. Där han sätter upp hela den politiska eliten och så skriker han rakt ut till alla fucking do something. Så kanske vi kan länka till det inslaget, för det är väldigt givande. Men annars är jag LinkedIn, Fredrik Svedberg. Bara hooka upp mig, jättetrevligt. Och hör av er om högt och lågt. Och Logtrade.se som sagt.
Tack så mycket. Teknikveckan hittar ni på allt. Alla plattformar, alla kanaler under Teknikveckan. Men hittar ni på Peter Esse på Instagram och ljudtekniker var Dennis Klarin. Och vill ni intresserade av grillning, fin kaffe och Lego så kollar ni på söker på Dennis Klarin på Instagram. Det är någonting D-design eller något. Vi länkar i beskrivningen för det också. Ha det gott alla kära vänner. Bli Patreon om ni tycker att vi ska fortsätta med de här dagliga avsnitten. Patreon.com/teknikveckan. Ha det. Hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.